Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Siri Helle är psykologen och författaren som nu gör succé med boken Känslofällan. Hon har tidigare skrivit böckerna Smartare än din telefon och Bränn alla broar. Den sistnämnda blev utsedd till månadens pärla på Adlibris. Siris texter finns i Dagens Nyheter och Modern Psykologi och hon syns regelbundet i tv-rutan. Hennes ambition är att sprida psykologisk forskning till den stora massan och driva samhällsfrågor som kan bygga ett bättre samhälle. 2017 prisade Siri med Lilla psykologpriset. En strålande karriär och massor med kunskap och kompetens. Vilka utmaningar möter hon själv? Vem är egentligen Siri Helle? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Siri!
God morgon!
God morgon! Precis. Var befinner du dig denna morgon förutom fysiskt i denna stol du sitter i?
Gud, var befinner jag mig? Jag är ganska mosig. Nu liksom efter pandemin, sommaren framför sig, så har jag bara bokat kalendern full och träffat massa folk och ja, fester, middagar. Jättekul, men också ganska slitigt.
Oh yes! Hur påverkas du av sådana perioder?
Jag tycker att det är så kul. Alltså att jag har verkligen saknat människor under pandemin. Och sen så, jag har ju precis släppt bok och varit inne i den lilla bokbubblan och nu plötsligt så är jag ute och möter världen igen och så det är kul, men ja, ganska slitigt också.
Och just den där känslan mosig tycker jag är så talande, för den tror jag de flesta kan relatera till. Hur yttrar sig den för dig?
Ja, men jag känner mig seg, lite svårare att fokusera än vanligt. Svårare att leverera när jag sätter mig framför datorn eller sådär.
Och vad gör du då för att inte låta den förföra dig, fast det gör den ju inte, men dra iväg dig då eller växa?
Ja, men nu tänker jag ändå att det är okej, att det får vara så helt enkelt. Jag, precis som alla andra, har ju haft nu ett par år när man suttit hemma och haft trist. Mm. Och nu när man kommer ur den pandemidimman så känns det som att man funnar sig att leva livet. Även om jag då inte presterar på topp.
Mm. Men är det inte, nu börjar jag slänga ut en ofärdig tanke. Men är det inte så lätt att man hamnar i förväntningen att man alltid ska leverera på topp? Och att man kan bli lite störd av när man inte då har en dag till som är liksom full leverans hela tiden, för att allting går i ett, och så börjar man vänta nu, mitt system, idag är jag trött eller mosig eller PMS, men det är som att man inte är i synk med sina förväntningar någonstans. Känner du igen det?
Verkligen, och särskilt från tidigare i livet. Det är ju lätt att man planerar sina dagar efter hur man funkar på sina bästa dagar och tänka att man ska vara superwoman hela tiden och att man har möten och saker alldeles för tätt. Men nu har jag insett att det kräver ju ställtid.
Ja.
Att, men särskilt då man gör såna här saker som att podda eller vara ute och föreläsa som jag också gör eller är med i media. Även om man bara är i tv-rutan i 4 minuter så är det ju väldigt mycket uppladdning och sen liksom enormt fokus. Och sen är man ju urlakad.
Mm.
Och så kan man tänka att så här, eller jag kan i alla fall tänka så att och nu borde jag bara gå direkt till datorn och sätta mig och börja skriva på nästa text. Men så funkar man ju inte som människa. Man behöver ju den här återhämtningen för att det ska bli hållbart.
Mm. Men det där, om man tittar då ur liksom ett vad ska man säga, större perspektiv som inte är kopplat till dig och mig som individer utan mer kanske liksom den stora hela, men det är väl också någonstans i normen som vi lever, att man ska hela tiden gasa, leverera, prestera, köra på. Det har väl pratats lite om att det är nästan lite coolt att ha liksom väldigt uppbokade liv och fulla kalendrar och sådär.
Ja, verkligen. Och att känna sig stressad är ju liksom kanske den typen av psykisk ohälsa så som är mest socialt accepterad, kanske till och med uppmuntrad.
Mm.
Att det ses som coolt att säga så, men jag är sliten liksom, har så himla mycket. Så det är ju viktigt att man också unnar sig de här pauserna, att man har de här randiga dagarna och veckorna och månaderna.
Randiga dagarna?
Ja, man pratar inom KBT som jag kommer ifrån så pratar man mycket om det. Just att man inte ska fastna i den här stressfällan. Att man hela tiden kör på.
Utveckla det, randiga dagar.
Mm. Nej, men så de flesta känner igen sig i att man kan känna sig trött. Och då tänker man att nu behöver jag vila. Och då går tankarna genast till att lägga sig på soffan och kolla på Netflix kanske. Men faktum är att den typen av återhämtning man behöver beror ju på vilken typ av trötthet det är. Så att om man är fysiskt trött för att man har varit och sprungit eller burit tungt eller sådär, då är det klart att lägga sig på soffan är bästa återhämtningen. Men har man haft en mentalt krävande dag, man har suttit och koncentrerat sig, då kanske det snarare är att ut och springa som kommer vara återhämtande. Eller ta ett glas vin med kompisarna. Medan om det är social trötthet, man har varit trevlig och tillmötesgående en hel dag, då kanske man bara vill vara själv.
Mm.
Eller bara sitta och mysa med sin partner. Någon som gillar den fast man är lite sur och butter. Liksom.
Ja.
Och det är därför då man kan tänka att lyckas man liksom få till de här randiga dagarna så får man lite av varje. Så att man inte blir helt slutkörd på något område.
Det där är så ofantligt viktigt. För det blir också som att det är så här inboxat i att så här, vila, det är bara det här. Trötthet är bara det här. Och så att det hela tiden är liksom antingen eller, så är det bara två olika alternativ hela tiden.
Mm.
Men så här, trötthet är ju aldrig samma. Eller det är klart att man kan uppleva samma. Men jag menar, den är ju så bred i vad
den
är.
Ja. Ja, och jag tror att vi tänker på trötthet som just fysisk trötthet. Det är ju dels då att det ofta känns i kroppen, men också att det är en rest från när de flesta av oss hade fysiskt ansträngande yrken. Alltså då tänker jag tillbaka, du vet, i så här bondesamhället.
Mm.
Hade man haft en lång dag på åken, då är det klart att det var fysisk vila som man behövde. Men nu har ju de flesta väldigt mentalt ansträngande liv.
Ja. Och just då också om man kanske har, alltså jag tänker också så här kopplat till just träning, för som du säger, träning eller rörelse kanske framförallt kan ju vara väldigt återhämtande för att man får rensa systemet och komma ut och allt det där. Men om man då har en ingång i att träning är prestation där man just alltid det. Måste göra sitt bästa, för det är ju många som har hamnat i någonstans att träningen måste ha ett syfte som är antingen utseende eller prestation eller att man bara fått för sig att man ska toppleverera på alla pass hela tiden. Mm. Och då är det klart att då förstår man ju kanske inte kopplingen att det också kan vara återhämtande att träna eller röra på sig.
Ja, jätteviktigt att du tar upp det. För så kan det ju verkligen bli om man känner att man ska prestera inom alla livsområden. som det ju är idag, att man ska inte bara prestera på jobbet utan man ska också ha en lyckad relation, man ska ha liksom, ja, men leverera träningsresultat, man ska ha ett hem som vid varje givet tillfälle skulle kunna fotas för ett inredningsmagasin. Då kan det ju kännas som att man inte får vila någonstans. Och då är det klart att man kraschar.
Hur, om man känner igen sig i hela den biten, säg att man skulle komma till dig och prata om de här sakerna, vad skulle du ge för råd eller kunna bidra med för input då? Om man är liksom exakt i det där och bara, gud, jag presterar sönder mig i hela livet.
Mm. Just nu skulle mitt råd vara att läsa Känslofällan.
Ja.
Just för att den boken skrev ju jag för att hantera alla de här vanligaste fällorna som människor hamnar i idag. Den handlar om hur man hanterar stress, oro, nedstämdhet, motivation och hur man kan hitta glädje. Så den här liksom stressfällan, den är det många som brottas med.
Mm.
Men det handlar just om att ta sig den här tiden för återhämtning och att sänka kraven. Och du vet, inte bara mentalt, för det pratar vi ju väldigt mycket om, att så här, tänk annorlunda, ändra mindset. Men faktum är ju att man vet från psykologisk forskning att man kan börja med att förändra sitt beteende.
Hur då? Viktigt.
Säg då att man har en föreställning om att när jag tar hem kompisar, då måste det vara städat hemma och jag ska lagat en fin middag, har köpt ett bra vin. Så. Då kan det handla om att inte städa med flit, lämna det dammigt och köpa fryspizza.
Mm.
Bjud på fryspizza. Och sen såklart så kommer du bli jättestressad över det här. Du kommer bli mer stressad än någonsin. Så, nej, vad ska de tänka? Låt det vara. Och upptäck att dina vänner kommer fortsätta vara dina vänner. Också efter den här kvällen. Och gör du det här då flera gånger på olika sätt då i livet, så leder det successivt då till att du kan sänka kraven för dig själv.
Just det. Så, för man pratar ju mycket om hur svårt det är att ändra beteenden och ändra mönster och alla de där sakerna. Så liksom, en första grej man kan plocka med sig om man känner att man har någonting man behöver bryta eller förändra är egentligen att börja agera annorlunda.
Ja, precis.
Mm.
Så jag kan bara lite kort berätta då själva inramningen till den här boken, Känslofällan. Att en känslofälla är ju när man agerar på det som känns rätt i stunden, i linje med sin känsla, trots att det saboterar för en på sikt. Just. Och det kan ju vara då till exempel att man är stressad och vet att jag borde koppla av, jag borde ta de här pauserna, sänka kraven, men ändå så jagar man på.
Mm.
Men det kan också vara att man skjuter upp saker, eller att man känner sig omotiverad och stannar hemma i soffan istället för att ta det där träningspasset som man vet att man skulle må bra av. Att man fastnar i svartsjuka. Det finns 1000 exempel. Och vi gör ju det här flera gånger per dag.
Mm.
Och för det mesta så är det okej. Alltså vi är människor, vi är inte perfekta. Men så har vi ju då de här känslofällorna som kanske verkligen ställer till det för oss. Som kanske riskerar att leda till att vi går in i väggen. Eller att vi förlorar viktiga relationer. Eller inte får gjort det där som vi verkligen vill i livet. Och det är då... som man ju har sett då i KBT, att för att bryta de här mönstren så behöver man inte börja då med tankarna eller känslorna. Att liksom tänka positivt eller skärpa till sig, utan man kan faktiskt börja med att förändra beteendet. För agerar man då annorlunda, det är det här jag kallar för beteendeprincipen. Att istället för att agera på känslan du har, så agerar du i linje med känslan du vill uppnå.
Ah.
Så du, även om du känner dig stressad, så gör de här sakerna du brukar göra när du känner dig lugn. Att liksom ta det lite långsamt och unna dig de här pauserna. Och då kommer också stressnivåerna att minska.
Gud vad härligt. Man blir ju lugn bara man för någonstans så... jag tycker det pratar mycket om just beteendeförändring och att bryta mönster, men också att det pratas mycket om hur svårt det är.
Mm.
Och det är klart att en förändringsprocess är ju svår, för att det behövs ju det krävs ju massor av en. Men det där ger ju ändå hopp om att gud, det där låter ju lättare nästan att försöka, alltså börja, det kanske är för att jag är ganska så här praktiskt lagd. Det är samma sak i skolan, att man säger okej, jag vill prova med händerna och så. Ja. Men ja, det är hoppfullt.
Ja, nej men, och anledningen till att det ofta är lättare att börja med beteendet är ju för att det är viljestyrt.
Ja.
Till skillnad från tankar och känslor. Det är klart man kan försöka bestämma sig för att sluta vara olyckligt kär. Eller du vet, bli mer motiverad. Men det går inte. Däremot så kan du ju, ja men säg då att du är olyckligt kär. Då kan du ju avfölja personen på sociala medier. Eller plocka undan då foton eller saker som påminner om personen. Och planera in annat i kalendern. Det är sådana konkreta saker du kan göra. Som på sikt då leder till att den här personen får mindre plats i ditt liv.
Och om man är svartsjuk då, som du nämnde, vad kan man göra då?
Mm. Så vid svartsjuka, då är den här känslofällan att agera på svartsjukan. Att man börjar ställa väldigt mycket frågor. Var ska du, med vem? Man kanske kollar på sociala medier. Vilka inlägg likar personen? Vad skriver för kommentarer? Man kanske själv börjar prioritera ner saker i sitt liv. Kompisarna frågar om man ska ses på fredag, men man vill hellre liksom ha koll på sin partner. Eller liksom. Och där handlar då beteendeprincipen om att agera som om du inte vore svartsjuk. Att du vet, inte kolla sociala medier, kolla på någonting annat på sociala medier. Att istället för att ställa frågor bara säga så här, ha så kul. Och sen göra de här sakerna som du vill i livet. Dina intressen, dina vänner.
Vad finns det fler för sådana vanliga? För nu nämnde du några som är ganska vanliga, vad jag förstår. Så här, olyckligt kär, svartsjuk, stress.
Mm.
Finns det några fler sådana som är liksom lika vanliga, eller man säger?
Ett område jag tar upp i boken är det här med självkänsla.
Ja,
tack. Nej, men, och det är ju så intressant, för att jag har ju jobbat med KBT-behandling tidigare och haft klienter då med oro, stress och ångest och sådär. Och den allra vanligaste som människor kommer med, det är just att jag har låg självkänsla. Vad ska jag göra?
Mm. Har man bestämt sig för det själv då? Eller har man fått det? Hur vet man det när man kommer och säger så?
Låg självkänsla är ju ett väldigt vanligt symptom. När man har olika besvär så är man nere, kanske till och med då kliniskt deprimerad. Eller om man har ångest eller ätstörning eller så. Då är det vanligt att det också sätter sig på självkänslan. Så det kanske är det man själv märker.
Mm.
Att jag tänker väldigt negativt om mig själv och har svårt att sätta gränser mot andra kanske. Så det är så det yttrar sig.
Just det. Och vad händer då sen i nästa steg?
Ja, för när man har låg självkänsla, till att börja med så är det viktigt att säga att det är normalt att ha svackor i självkänslan. Så de flesta människor har dagar när de känner sig top of the world, tycker att de är fantastiska, och dagar när man känner sig värdelös.
Mm.
Så det är så det brukar se ut. Och det är obehagligt, men inte ovanligt.
Så bara för att reda ut det en gång för alla. Även om man jobbar på sin självkänsla och känner att den blir tryggare, starkare och liksom mer på plats eller balanserad, eller vad man ska säga, så kommer den ändå inte vara check, nu är jag klar, nu är den konstant.
Nej, precis.
Mm.
Och det beror ju på att självkänslan, det hänger ihop med inte bara den här inre kärnan som man kanske föreställer sig att man har, utan vi påverkas ju av vad vi är med om.
Mm.
Säg då att du blir dumpad av ditt livs kärlek, eller du får kritik på jobbet, eller vad det nu kan vara. Det kommer påverka dig, och det kommer leda till att du får en sån svacka i självkänslan. Men sen kommer livet gå vidare och du kommer få en komplimang, du kommer få beröm, dina vänner kommer visa kärlek och uppskattning, och då kommer självkänslan liksom komma tillbaka igen.
Men, får jag få lämna, förlåt, bara en fråga där. För det där är ju väldigt mycket hur omgivningen agerar.
Mm.
Hur Är självkänslan då styrd av bara omgivningen eller också hur man påverkar sig själv, så att säga?
Mm. Ja, vi säger ju ofta att, att kärlek kommer inifrån, eller att det skulle vara dåligt att ha bekräftelsebehov. Men alla har ett bekräftelsebehov. Vi människor, vi är flockdjur. Och vi påverkas jättemycket av vilket sammanhang vi befinner oss i. Så ja, vi påverkas av hur andra människor ser på oss. Hur vi upplever att vi liksom presterar, inte bara inför oss själva utan också i andras ögon.
Mm.
Och sen så kan man ju såklart påverka det också. Att är man på en arbetsplats där chefen bara är jättekritisk mot en, då kanske man inte ska vara kvar där. Eller om man har vänner som kanske inte är vänner utan liksom är taskiga och trycker ner en. Det är väldigt svårt att bygga upp en stark självkänsla i ett sånt sammanhang.
Mm. Om man nu har en sviktande eller låg självkänsla, hur börjar man där då?
Mm. Så ofta så yttrar sig ju det här med låg självkänsla i hur man agerar i vardagen. Att man åsidosätter sina egna behov för att vara andra till lag och inte ställa till besvär. Det kan vara att man söker snabb bekräftelse genom att göra saker man inte är bekväm. Man kanske lägger upp grejer på sociala medier eller raggar upp främlingar på krogen. Inte för att man tycker att det är kul utan för att få bekräftelse. Eller så kan det också bli så att man blir väldigt skrytsam, alltså får väldigt stort ego, just för att på något sätt kompensera då för att man känner sig osäker.
Just det.
Och återigen då, beteendeprincipen handlar om att göra tvärt emot. Så hur skulle en person med hög självkänsla, eller hur skulle du, om du hade hög självkänsla, agera i den här stunden? Och att då försöka att göra den saken, även om det känns obekvämt. Så till exempel då att du kanske tänker att du måste, du vet, överleverera på jobbet. Testa och lägg in ett stavfel med flit i det där mejlet och skicka iväg det och gå ut och äta middag.
Ja.
Och det kommer kännas jättekonstigt och svårt liksom. Det är ofta bra att börja i enklare situationer när ribban inte är så hög och att sen successivt då höja den.
Mm. Men om man också då så här lyssnar på det här så börjar, jag känner igen mig i det där. Så någonstans så börjar väl all form av ändå personlig utveckling som du ändå blir med någon form av självinsikt. Alltså att, så här, för att man ska närma sig någon slags så här, det här är faktiskt ett mönster jag håller på med som inte är så bra för mig, eller det här gör jag som inte så där. Hur hittar man självinsikten då? För det är väl någonstans där du måste börja, antar jag.
Ja, det har du ju helt rätt i, att man måste ju upptäcka det här hos sig själv innan man kan börja jobba med det. Men då kan det vara värdefullt att läsa andras erfarenheter. Ofta så kan man ju känna igen sig i andras mönster och tänka, det där var nog close to home. Det här kanske jag också borde tänka på. Men sen också då att man funderar när det är tillfällen när man inte mår bra eller det känns obekvämt eller skaver på något sätt. Vad är det egentligen här som skaver hos mig? Och att det kan vara en indikation på att någonting måste förändras.
Mm. Alltså jag tänker på, i och med att du har det yrket du har, och liksom, jag tänker att människor vill fråga dig saker hela tiden, framförallt också nu i och med att du är offentlig och du syns mer och mer, så är det lätt att bara säga, du har bara en fråga, så är vi i privata sammanhang och sådär. Hur gör du för att på något vis kanske sätta gränser men också behålla dig själv som privatperson och människa och inte bara vara psykologen i dig som ska hjälpa alla med allas problem hela tiden?
Mm, mm. Ja, men så det brukar lösa sig ganska naturligt med att mina vänner, de vill inte ha en psykolog. De vill inte ha psykolog Siri vid middagsbordet, utan de vill ha sin kompis.
Mm.
Så om jag ens försöker börja, du vet, låta som en psykolog, så är de så här, lägg av.
Skönt.
Men sen tycker jag att det är jättekul att prata om psykologi. Så om folk kommer fram till mig på en fest och säger, du, hur är det egentligen med det här med FOMO eller imposter syndrome? Då är jag så här, wow, okej.
Okay. Då kör vi.
Ja, precis. Och prata om det. Vad som däremot kan vara svårt, det är när men folk inte känner, hör av sig på sociala medier, Instagram och sådär. Det är svårt att sätta sig in i deras situation och ge bra råd. Så att då får jag helt enkelt hänvisa dem vidare till 1177, sjukvårdsrådgivning eller att gå till en privat terapeut.
Mm.
Just för att det är svårt på bara några tecken att försöka förstå någon annan och ge bra råd.
Hur började hela din resa från början? Hur väcktes ditt intresse för det du gör idag?
Oj, ja, men jag har nog alltid varit intresserad av psykologi. Alltså, vem är inte intresserad av psykologi? Det är ju så spännande. Varför gör vi människor som vi gör? Varför funkar jag som jag funkar? Så när jag var tonåring så läste jag en massa självhjälpsböcker. Och kände bara, wow, det här vill jag bidra till.
Mm.
Sen så tänkte jag nog mer att jag skulle bli författare snarare än liksom psykolog, utan det var någonting jag gjorde för jag tänkte, de flesta lyckas ju inte ge ut böcker, då är det bra om jag har någonting att falla tillbaka på, så då blir nog psykologprogrammet bra för mig.
Man kan säga att det blev bra.
Ja, det löste sig.
Nej, vi åt ju lunch för några veckor sedan och då så berättade du för mig att det finns 5, om jag minns rätt nu, 5 personlighetstyper eller 5
personlighetsdimensioner kan man
Tack.
Säga.
Mm. Kan du berätta om det?
Ja, okej.
Okay. Yes, nu kör vi.
Nej, men så det finns ju massa såna här liksom personlighetstest och sådär där ute. Ni vet att man är 4 bokstäver, liksom ENTJ eller 4 färger eller sådär. Och ingen av de teorierna bygger på vetenskap.
Oh.
Utan det är någon person som har suttit och så här tänkt ut så här, skulle det kunna vara så här? Och sen så har liksom många gillat den här idén och sen så har den blivit populär.
Mm.
Men den teorin då som man har forskat fram och sett i forskning då faktiskt kan förutsäga hur människor agerar i olika situationer, den heter 5-faktormodellen. Det är ganska osexigt namn.
Oh, ja. Men spännande.
Exakt, men så är det med forskning. Det är inte sexigt, men det är korrekt i alla fall.
Yeah.
Och den visar då att det finns 5 olika dimensioner i människors personlighet. Alltså 5 områden där vi skiljer oss åt.
Mm.
Och på engelska så... jag kan ta det på svenska, det är lättare. Så till att börja med så har vi extroversion. Att vi alla är liksom, på en skala då, från introverta till extroverta. Och de allra, allra flesta ligger mitt emellan.
Vänta här nu. Det är ju inte så det pratas i samhället.
Nej, det är ju inte så det pratas.
Man är antingen introvert eller extrovert.
Precis.
Antingen eller.
Exakt, det är någon av de här 2 kategorierna.
Hela tiden i vårt samhälle, ni som lyssnar på den vet att jag alltid återkommer till det här. Min frustration över svart eller vitt, allt eller inget. Du är det så här eller så här, hela tiden.
Mm. Ja, och sen så har man ju då, för att det är många som inte känner igen sig i det här. Så, men vänta nu, jag är ju lite både och. Då har man ju myntat den här termen ambivert.
Exakt.
Men faktum är ju då att de allra flesta är ambiverta. Att man vill vara själv mycket, liksom ibland och regelbundet. Men man vill också vara ute och träffa folk och tycker det är härligt sådär.
Mm.
Så de flesta är mitt emellan. Och sen så har vi då andra sådana här områden som är en som heter vänlighet. Och det handlar helt enkelt om hur intresserad man är av vara snäll och omtänksam och samarbetsvillig. Där vissa människor är extremt måna om andra och att samarbetet ska funka. Och andra inte bryr sig så mycket. Att så här, vadå, vi gör vår grej, nu ska vi leverera här.
Mm.
Och de allra flesta ligger mitt emellan.
Åh gud, det är lite befriande så här. Vi är inte så unika som vi tror.
Vad som är unikt är just det så här, kombinationen av de här olika dimensionerna. För att, för att man ligger kanske högt på en och sen så i mitten på de flesta. Sen kanske lågt på någon och sådär. Så det var de två. Sen så har vi också att vara samvetsgrann. Som handlar om hur liksom ordentlig, pålitlig, målinriktad man är. Där vissa är extremt ordentliga och strukturerade, pedantiska. Och andra är väldigt liksom flexibla och loosey-goosey. Sådär. Och de allra flesta är någonstans mitt mellan.
Ja.
Och sen så har vi öppenhet. Mm. Som handlar om man är öppen för nya intryck. Vissa människor älskar konst och diskuterar nya idéer och normbrytande. Medan andra är väldigt jordnära och gillar det som är liksom förutsägbart.
Mm.
Och sen slutligen så har vi emotionell stabilitet. Alltså vissa människor, de har väldigt stabilt känsloliv. Det är ingenting som påverkar dem. Medan andra har väldigt starka känslor och de växlar snabbt.
Ja. Och de flesta?
Ligger mitt emellan.
Men, och nu, det första jag kommer att tänka på var... och det här vet jag inte om det finns något svar på ändå, vi testar. Men utifrån det här då, kan man se då att man dras till människor som är ungefär lika. Till exempel i en kärleksrelation eller i en vänskapsrelation. Eller, för man säger ju också så här, ja men olikheter attraherar varandra och det är bra att vara olika eller så. Eller lika barn leka bäst. Alltså, finns det någon sån teori just kopplat till det här?
Ja, just vad gäller det här med liksom opposites attract så har man ju faktiskt sett i psykologisk forskning att det är likhet som vi brukar attraheras av. Personer som har ungefär samma värderingar och bakgrund som oss själva. Men sen är det såklart också... Man passar inte på alla områden och då kan det ändå vara givande och så personlig utveckling att vara med någon som funkar annorlunda.
Mm.
Men det skiljer sig lite mellan de här olika områdena. Så generellt kan man ju säga att de flesta vill ju vara med personer som är vänliga.
Mm.
Att man vill ha en partner som är liksom omtänksam och hänsynstagande. Så det är någonting som de flesta blir attraherade av. Men sen så är ju inte alla så. Men man kanske har en massa andra goda egenskaper.
Just det.
Och även om man liksom inte har liksom så mycket av den här vänligheten så är det ju klart man fortfarande bryr sig om människor. Om man har liksom nära vänner och familj och sådär som man känner kärlek till och bryr sig om. Det är bara det att det yttrar sig inte på det liksom väldigt liksom omhändertagande sättet.
Just
det. I vardagen kanske. Även om man har de känslorna.
Hur kan man lista ut var man själv befinner sig? Då? Om man är en sån som så här blir nyfiken och bara, oh, vem är jag? Jag vill göra ett test. Hur får jag svar? Och så där. Var hittar man sådana saker?
Men det finns sådana test på nätet. Om man söker på femfaktormodellen eller Big Five Personality Test, som det heter på engelska, så och kan man hitta det.
Och de är tillförlitliga? Eller liksom, vad tar man med sig från det i så fall?
Men då kan man få en sån... liksom svar, var ligger du jämfört med andra på de här olika fem dimensionerna? Sen är det viktigt att veta att de är ofta väldigt omfattande.
Aha.
Alltså vi snackar liksom 300 frågor på de här testerna. Ibland så kan man ju se någon sån liksom veckotidning som har så här, svara på de här 10 frågorna och få veta vem du är.
Yeah.
Men vi är ju mångfacetterade och för att man ska fånga upp alla de här facetterna, då blir det väldigt många frågor.
Mm.
Så avsätt en timme eller två för att svara på ett sånt test.
Och hur ska man förhålla sig till testresultaten eller svaren?
Ja, det är viktigt att veta till att börja med då att så här, det är inte sanningen. Att precis som andra test så liksom, du kan ha svarat på några frågor på ett särskilt sätt. Eller det här testet kanske inte var anpassat efter precis dig och sådär. Så att man måste hela tiden veta att det finns en felmarginal.
Mm.
Och sen så, det här är ju på något sätt en beskrivning av dina svar just nu. Men personligheten kan ju också förändras under livet. Särskilt har man sett då att mellan 20 och 30 så brukar de flestas personlighet förändras mycket. För att man är med om nya saker och hamnar i nya sammanhang som förändrar en.
Och är inte det... då vi kastar skit på folk. Och så här, den där har gått och blivit någon annan. Fan, den där har ändrats. Nej, nu vet du, den där är inte som den brukar. Alltså du vet, just när människor i ens närhet förändras, nu generaliserar jag, men så hör man ju ofta ett motstånd från omgivningen. Varför funkar vi så?
Ja, det där är intressant. För att när man har följt de människors personlighet, hur det förändras under livet, så ser man att de flesta blir bättre personer inom citationstecken. Alltså att man blir bättre på att hantera jobbiga känslor och få liksom färre utbrott, blir mer liksom stabil. Man börjar bry sig mer om andra.
Mm.
Men just den där grejen som du tar upp, den tror jag handlar mycket om att vi har ju valt att vara med människor för att de är på ett visst sätt. För att de passar in i vårt liv, vårt sammanhang. Säg till exempel att man är ute och festar mycket och tycker det är kul. Och sen så är det någon som är liksom spontan och härlig och sådär. Och sen så, någonting händer. Den kanske träffar en partner eller skaffar ett annat jobb eller så. Och sen plötsligt så är den seriös och vill gå hem 9:30 liksom. Och då är man så här, tråkmåns.
Ja.
Medan några andra tycker att så här, wow, du har verkligen förändrats till det bättre.
Det där är så intressant, för också om man läser, om man är lite på den här spirituella banan också, så pratas det ju mycket om att så här, man får, om det är ordet breakthrough, eller att man så här, vissa stadier i livet där man typ ömsar skinn och kanske hittar sig själv lite mer och så.
Mm.
Och så är det som att det alltid pratas då, eller alltid, men nu använder jag stora ord, som att det alltid pratas om att man tappar några på vägen då som inte kommer acceptera den här nya förändringen, även om man själv kanske upplever att man är mer sann mot sig själv, mer i sitt rätta jag, står lite stadigare, och att det kommer innebära att en del de hänger liksom inte med på den resan. Vad tänker du om det?
Ja, men så tror jag absolut att det är, just att man har sina sammanhang som bygger på hur man är just nu, och när man förändras så kommer människor då antingen behöva anpassa sig och liksom acceptera det här nya, eller så skiljs man åt.
Och apropå det spirituella, hur, för du är ju väldigt mycket i liksom forskning och alla de sakerna, men jag vet också att det finns en annan sida hos dig som inte bara är liksom den här fyrkantiga, men den här faktabaserade, tung forskning och liksom allt det där. Berätta om vad som finns mer.
Alltså, jag tror ju att forskning är en beskrivning av verkligheten. Men det finns ju mycket som vi inte har forskat på än. Mm. Alltså särskilt psykologi, som är en så ung vetenskap. Det har ju knappt funnits i 100 år. Alltså fysiken har ju funnits i liksom ett halvt millennium, eller ännu längre. Så det är klart att man har kommit längre. Men det finns ju fortfarande stora frågor som man inte besvarar, som... Du vet, vad är meningen med livet? Den kommer forskningen säkert aldrig kunna besvara, för att det är ju upp till var och en. Men ändå så här, de som upplever att de har en mening med livet, vad är det som kännetecknar det och hur funkar det? Så det finns ju en massa sådana stora frågor som man kan gå och fnula på utan att hitta svaret i forskningen.
Men, och då till exempel det spirituella eller alla sådana saker, vad befinner du dig på i relation till det?
Ja, men jag funderar mycket nu kring, vad ska man säga? Ja, men, livet låter så himla stort, men det är det jag funderar på. Nu har jag fyllt 30 och insett att jag är dödlig. Jag har, du vet, skrivit mitt testamente, för att man vet aldrig, något kan hända. Börjar märka av att jag åldras. Märker av det liksom på kroppen och att min hjärna funkar lite annorlunda. De flesta pikar ju intellektuellt när de är ungefär 25. Det är sånt man helst inte vill veta, men nu vet man det.
Ja.
Och så här, hur förhåller man sig till det?
På vilket sätt upplever du att din hjärna är annorlunda?
Jag märker bara att jag inte är riktigt lika snabbtänkt. Och inte har riktigt samma kapacitet längre. Och det är så himla synd att de bästa åren i mitt liv spenderar man i skolbänken med att skriva psykologuppsatser i mitt fall.
Men har det med åldrande, alltså du är 30 så det är inte åldrande, men liksom ändå att bli äldre, eller har det att göra med till exempel om man är väldigt stressad, har väldigt mycket att göra, eller att livet springer snabbt, eller liksom, hur vet man vad som är vad?
Att som person är det såklart svårt att veta vad som är vad. Det kan ju vara stress och det kan ju vara att man får väldigt många fler bollar att jonglera med. Och då är det klart att man börjar tappa grejer och sådär. Men bara så generellt så funkar ju människor så. Mm. Och man måste ju på något sätt förlika sig med tanken att det kommer fortsätta utvecklas så.
Mm.
Man kommer åldras. Och frågan är, hur ska man förhålla sig till det på ett bra sätt? Och där tycker jag att kulturen som den ser ut idag inte ger några bra svar.
Nej.
För där är det ju verkligen så att man ska klamra sig fast vid ungdom. Att man ska försöka se ung ut. Att man ska behålla liksom en ung lekfullhet snarare än att försöka bli liksom gammal och vis som det kanske var tidigare generationer.
Mm.
Så där funderar jag mycket på hur jag ska förhålla mig.
Vad hittar du för svar då i de tankarna?
Ja, men jag har pratat mycket med min mormor. Hon är 93. Och vi tänker väldigt lika. Så att, jag upplever att vi är samma person fast liksom födda vid olika tider. Så. Och det är väldigt intressant att höra henne beskriva. För då, ja, men till att börja med så fick man ju inte tänka, eller det fanns inte utrymme att tänka på de här frågorna, för att det var bara det praktiska, liksom, att man skulle försörja sig och ta hand om barnen. Liksom.
Mm.
Så på ett sätt är det ju en lyx att ha tid för det här. Men samtidigt var det ju också då att man inte heller behövde fundera på det på samma sätt, för att svaret var givet. Meningen med livet är att göra de här sakerna. Åldrande, det är någonting som händer och det är ofrånkomligt. Det fanns liksom, du kunde inte göra laserkirurgi för att se yngre ut, utan det var bara att förlika sig med det. Liksom.
Ja. Tror du att den här världen vi lever i gör det lättare för oss eller svårare för oss att vara i det som är?
Jag tror generellt att världen blir bättre. Alltså, människor lever längre, lever friskare liv, mår bättre så. Men vi har ju ännu inte, liksom, det kommer också med bieffekter som vi inte har lyckats hantera. Och jag ser ju framför mig en värld där vi liksom bygger hela vårt samhälle utifrån vad människor mår bra av.
Mm.
Till exempel så, ja, men vi har ju liksom, med välfärdssamhället, det här med att man får barnbidrag och pension och folk får liksom egna boenden och sådär. Visst, den här individualismen gör ju att jag kan välja vad jag vill göra i mitt liv. Jag är inte beroende av vad mina föräldrar tycker att jag ska göra. Samtidigt som det också ger en ensamhet.
Mm.
Jag har inte det här givna sammanhanget att luta mig tillbaka på. Det finns inga givna svar. Och att det ger väldigt mycket ångest. Att behöva fatta de besluten själv.
Och vi måste prata lite om ångest också.
Mm.
Bara.
Ja, låt oss.
Snälla, låt oss. Och vi har så mycket. Kan inte du komma hit en gång till?
Ja, men alltså, gärna. Jag älskar att prata om ångest.
Ja, vi har så mycket. Vi måste, okej. Okay. För det första. Idag pratas det extremt mycket om att alla har ångest. Mm. Nu, förlåt, jag överdrev. Men ni förstår vad jag menar. Ta mig en nypa salt. Idag har alla ångest.
Mm.
Kan du säga något om det?
Ja, det är för att alla har ångest.
Ja, perfekt. Då var det klart. Nästa.
Nej, men jag tänker att vi bara har ett ord för någonting som alltid har funnits för människor. Jag kommer ihåg, alltså, det har ju hänt otroligt mycket bara de senaste åren. Och jag minns för 10-15 år sedan när jag var tonåring att jag var ett sånt där klassiskt plugghäst, liksom skulle ha högsta betyg i alla ämnen och sådär. Samtidigt som man, ja, men du vet, skulle passa in med kompisar och hej och hå. Så jag kände liksom det här obehaget, kallade jag det för. Det här liksom lätta illamåendet, trycket över bröstet. Hade så här någon panikattack någon gång. Liksom, men visste inte vad en panikattack var. Jag hade inget ord för det. Utan var bara så här, plötsligt höll jag på att kvävas. Och sen gick det över. Och sen gick jag vidare i mitt liv.
Mm.
Det var ju ångest. Och jag tänker att idag så pratar vi om det som ångest. Men att det sättet att prata krockar då med en traditionella bilden av ångest. För förut, om man använde ordet ångest, då var det för att det var någon som verkligen hade ett sammanbrott. Liksom. Det var den här, ni vet, tavlanskriet med någon som bara liksom, håller på och bryter ihop. Snarare än att det var någonting som alla människor kan känna när det blir för mycket eller sådär.
Är inte liksom en knut eller fälla eller svårighet som vi går i idag att liksom, som du säger, det finns liksom så mycket som är normalt med att vara människa.
Mm.
Som, så här, det ingår att man mår piss ibland. Det ingår att man är trött, slutkörd, att man, det blir för mycket och man gör fel. Och liksom allt det där som är fullständigt normalt. Men att det är som att vi har glömt det, så att när det skaver så är det som att någonting är fel och det måste åtgärdas.
Verkligen. Det är som att vi går runt i en... Att vi helt enkelt blir matade med det här att baseline ska vara att allt är bra.
Mm.
Du vet, någon frågar så här, hur mår du? Jag mår bra.
Mm.
Men att det är ganska ovanligt att allt är bra. Men då har man den liksom förväntan så blir det ju väldigt obehagligt. Det blir liksom dubbelt stressande när allt inte är bra. När man har ångest. Sen så är det viktigt att förtydliga då att det är skillnad mellan de här känslorna av att ha ångest eller känna sig nere, ha låg självkänsla och att liksom ha det hela tiden, varje dag. För då är det liksom, ja, men, kliniska besvär, att man är deprimerad eller har ångestsyndrom eller sådär. Och då, det är liksom på samma skala. Men att det är liksom, det är så ofta och så mycket att man har svårt att funka i vardagen. Att det går ut över ens relationer och jobbet eller skolan.
Mm. Ett annat begrepp som används mycket är ju trauma. Det pratade vi också lite grann om förut. Och jag tycker du har sån intressant take på det. För det är lite samma... Eller är det, fråga istället. Är inte det lite samma liksom, företeelse, det som har hänt med ångest, ordet ångest och ordet trauma?
Precis. Så ordet trauma har ju också förändrats väldigt mycket hur man använder det. Så där jag kommer ifrån, liksom, min kliniska bakgrund som psykolog, när man säger trauma, då menar man en extrem händelse där det fanns våld eller hot om våld. Alltså det kan vara liksom sexuella övergrepp eller misshandel eller att man är med om rån där någon har vapen så att man verkligen fruktar för sitt liv. Men så om man pratar om trauma på till exempel sociala medier, så är många som pratar om det, att man har varit med om en svår eller jobbig händelse.
Mm.
Det kan vara att man har haft ett väldigt jobbigt gräl där folk har sagt väldigt elaka saker, mobbning, alltså, och inte då det här liksom fysiska eller så här väldigt grova då, som man kliniskt också skulle klassas som ett trauma, utan att, så här, att folk har varit elaka. Och det är ju sånt som såklart påverkar en psykologiskt. Men det blir då den här sammanblandningen när man säger trauma. Menar vi det här liksom extrema eller menar vi det som de flesta har varit med om i någon form? Kanske flera gånger då under livet.
Och där kanske man också kan plocka in ordet utbränd. För det hör man ju också väldigt mycket. Så här, nej, men åh gud, jag var också utbränd. Och sen så åkte jag på en weekend och så var det mycket bättre. Eller jag var ledig två veckor. Och sen så, min utbrändhet försvann efter två veckor. Det var perfekt. Alltså, just det. Nu överdriver jag återigen. Men det är väl kanske lite samma sak där. Att många uttrycker det, slänger sig lite med att men jag var lite utbränd och sen gick det över.
Just det.
Fast man är trött eller stressad eller har en sliten period som är ganska lång och jobbig. Och det är också okej. Okay.
Just det, men att det är skilt då från att ha ett utmattningssyndrom som gör att man har svårt att liksom funka mentalt och som det kan ta flera år att återhämta sig från.
Mm.
Mm. Och det är knepigt, så här, hur ska man tänka kring ord och hur man ska använda dem? För på ett sätt så är det ju bra att folk då får ord för att beskriva hur de mår och när de mår dåligt. Mm. Samtidigt då som, om vi bara tar då ord som betyder någonting annat... helst så behöver vi hitta då nya ord som fångar upp då hela det här spektrat från de här vanliga besvären som är liksom normala när man är människa, jobbiga men men normala. Eller de grejer som går så långt så att man har verkligen svårt att fungera i vardagen.
Det var någon som påstod att psykisk ohälsa har blivit trendigt bland ungdomar. Att så här, för att vara någon i gänget så ska man liksom ha antingen en diagnos eller äta antidepressiva eller prata om liksom, som olika de här orden och sådär. Upplever du det ifrån ditt perspektiv eller vad säger du om det?
Jag tycker också att jag har sett en sån trend. Och jag tror att det hänger ihop med just att man har inte pratat om psykisk ohälsa. Och nu plötsligt gör man det. Och då är det så himla mycket som bubblar upp.
Mm.
Och jag tänker också den här liksom nätkulturen av att i början då när sociala medier kom så visade alla bara upp den här perfekta fasaden. Och folk reagerade på att så där är ju inte livet. Och när folk blev mer personliga och berättade om när de mådde dåligt också, så var det man ville se mer av.
Mm.
Och då blir det liksom ett självspelande piano. Liksom att då är det folk visar upp mer av. Och vill man då vara mer som en influencer och det är det de pratar om, då är det man själv pratar om och sådär. Så det är svårt att hitta den här balansen. Det är klart att man ska prata om när man mår dåligt. Och att man ska kunna vara öppen med till exempel att man tar antidepressiva. Det ska liksom inte vara konstigare än att man tar något annat läkemedel. Samtidigt som vi vill inte att man ska börja idealisera att må dåligt.
Mm.
För då kan det ju liksom, att det blir en jättestor del av ens identitet, av ens tid. Att prata om det här och verkligen att man går in i det mer än man kanske mår bra av att göra.
Återigen det där mellanläget eller balansen eller ordet lagom.
Ja.
Vi kanske ska plocka tillbaka det någonstans. Även om det inte heller är så himla sexigt och kul. Men det kanske är någonting som får oss att landa lite.
Ja, precis. Man ska prata om det, men vi måste prata om hur vi pratar om det.
Mm.
Och det är också någonting jag tar upp i den här boken, Känslofällan. Inte bara liksom hur man själv hanterar när man mår dåligt, fastnar i en sån här känslofälla. Utan också hur man stöttar andra som har fastnat i det. För där har vi inte fått den kunskapen. Så här, hur stöttar jag en kompis som mår dåligt? Det är klart att man kommer väldigt långt på att bara vara medmänsklig, att liksom lyssna och visa att man finns där, fråga om man kan hjälpa på något sätt. Men därutöver så handlar det ju mycket om på vilket sätt personen mår dåligt. En person som är deppig behöver ju oftast hjälp att tagga till, medan en person som är stressad behöver hjälp att tagga ner, ta det lugnt. Och då stöttar man ju på olika sätt.
Mm. Om man nu har lyssnat på det här avsnittet och känner så här, för det första så är jag helt övertygad om att man kommer känna, åh herregud, här har jag tagit med mig så ofantligt mycket. Men vad hoppas du framförallt att man tar med sig om du får välja en sak och liksom skicka med?
Det skulle vara att du inte är ensam om att må dåligt. Alla människor gör det ibland. Vi har ju också då de här extremt emotionellt stabila människorna som just kanske liksom är väldigt, väldigt tåliga. Men också de mår dåligt ibland. Så du behöver inte vara ensam i det.
Mm.
Du känner det, jag känner det, alla känner det ibland. Och det är därför också som vi måste kunna prata om det. För att det är en del av att vara människa. Och vi måste kunna stötta varandra i det.
Och man behöver inte alltid fixa någonting för att det ingår i livet.
Precis.
Ja. Så fantastiskt. Du ska få den sista frågan som alla mina gäster får. Helt fri tolkning. Vad är inte som det ser ut?
Många pratar om den ökande psykiska ohälsan bland unga. Man kanske skyller på att det har att göra med liksom, sociala medier eller sådär. Men det verkar som att det hänger ihop mycket med skolan.
Mm.
Och skolstress. Och man har sett liksom att i takt med att den psykiska ohälsan har ökat bland unga sedan liksom 90-talet så hänger det ihop då samtidigt med förändringar i skolan. Så det är jobbigare att vara ung idag än det kanske var då för våra föräldrar och deras föräldrar. det är inte ungas fel, utan det är vuxenvärlden som har stört.
Mm. Satt ihop ett orimligt system.
Mm.
Den är viktig. Visst finns det en serie på SVT nu som Jesper Röndahl gör som heter Vem
mördade skolan?
Exakt.
Ja, ja. Mm. Just det. Och den tar ju upp då de här rapporterna som finns där man ser det här sambandet.
Mm. Kanske värt att titta på. Mm. Hörrni, jag hoppas och är helt övertygad om att ni har fått med er så mycket matnyttigt. Jag kommer bjuda in dig igen till hösten eller så och få se om du vill komma tillbaka och fortsätta prata om det här.
Det ser jag fram emot.
Tusen tack för att du kom hit och tog den här tiden. Läs Känslofällan och den där Bränn alla broar, det är ju din roman. Den är också spännande att ge sig in i.
Just det, ja, den handlar också om den här perfekta fasaden och psykisk ohälsa, men på lite annat sätt.
Exakt. Så tips och följ Siri och får du berätta om ditt sommargig där man kan följa dig också?
Ja, jag kommer vara sommarpsykolog i TV4 Nyhetsmorgon och prata om känslor, såklart. Mitt favoritämne.
Exakt. Så vi följer Siri där och överallt annat. Och på söndag kommer ett nytt avsnitt av Filtrerat med mig och Sjödén. Lyssna gärna på den också. Puss och kram! Tack ska ni ha, hörni.
Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.